26 augusti 1998.
Den judiska världskongressen har nått en uppgörelse med fyra stora europeiska försäkringsbolag om ersättning till överlevande från förintelsen. Det gäller försäkringar som togs före andra världskrigets slut.
Överenskommelsen innebär i huvudsak att en internationell kommission tillsätts som ska gå igenom de fyra försäkringsbolagens arkiv samt hur de krav som ställs ska hanteras och hur bolagens ansvar ska fastställas. Två fonder kommer också att inrättas. Hur mycket pengar som bolagen kommer att betala ut är ännu inte fastställt, men preliminära uppskattningar visar att bara värdet på livförsäkringarna uppgår till mellan motsvarande 16 och 20 miljarder kronor i dagens penningvärde. De fyra försäkringsbolagen, Tysklands största Allianz AG, franska AXA, schweiziska Winterthur och österrikiska Der Anker, ser uppgörelsen som en framgång och ett steg mot rättvisa och återupprättelse. Men advokater som representerar flera tusen av de överlevande i målet var kritiska och menar att uppgörelsen inte är juridiskt bindande och inte ger någon garanti för att försäkringspengarna betalas ut utan ytterligare dröjsmål, men att den däremot leder till en omfattande byråkrati. Det var i fjol som judiska överlevande och deras släktingar stämde sammanlagt 16 europeiska försäkringsbolag för att ha hållit inne med eller räknat ner värdena på försäkringar sålda före 1946. I förra veckan gick det italienska försäkringsbolaget Generali med på att betala ut motsvarande 800 miljoner kronor till överlevande, och tidigare i augusti beslutade sig två schweiziska banker för att betala ut motsvarande 10 miljarder kronor i kompensation för tillgångar som aldrig återbetalades efter kriget. Pia Lille, Washington.
Januari 2000. Samarbete mellan svensk och tysk säkerhetstjänst under andra världskriget.
Så ska vi rapportera om dokument som Säpo nu släppt om samarbetet mellan den svenska säkerhetspolisen och den nazistiska säkerhetspolisen i Tyskland under kriget. Sen tidigare så vet man att det fanns ett organiserat samarbete och att det gick ut över flyktingar från Hitler-Tyskland. Men de tidigare hemligstämplade dokumenten ger nya detaljer. Jan Mosander.
För ett drygt halvår sedan så begärde Ekot hos säkerhetspolisen att få ta del av den brevväxling som under andra världskriget pågick mellan den svenska säkerhetspolisen och de nazityska säkerhetsorganen som leddes av Hitlers fruktade säkerhetschef Reinhard Heydrich. Det var Heydrich som ledde planeringen av den systematiska judeutrotningen. Av de nya dokument som nu har släppts och som Ekot har fått läsa men inte kopiera, så kan man se att samarbetet mellan de svenska och nazityska säkerhetstjänsterna var intimare än vad som hittills har varit allmänt känt. I ett förklarande brev som säkerhetspolisens Stockholmschef Martin Lundqvist skrev till statsminister Tage Erlander 1945 så tonar han ner betydelsen av samarbete med nazisterna. Det handlade mest om att sätta fast en sabotageliga som sänkte och skadade tyska handelsfartyg, säger Lundqvist i brevet. Allt samarbete med tyskarna var för övrigt godkänt av svenska UD, påpekar han. Och nämner också namnen på de höga tjänstemän som skulle ha stått för godkännandet. Men i akten som Ekot nu har fått läsa så finns också en kartläggning av 61 svenska hamnarbetare bosatta vid norrländska hamnar som teoretiskt kan ha varit inblandade i ett sabotagedåd mot ett tyskt fartyg. Listan på hamnarbetarna har gjorts upp på begäran av Gestapos ledning i Berlin. Vem som till slut fick hand om den framgår inte. På den tiden såg man alltså de 61 hamnarbetarna som tänkbara brottslingar. Men med facit i hand idag så kan man kanske mer se dem som hjältar. När polischefen Martin Lundqvist själv gjorde en tjänsteresa till Reinhard Heydrichs högkvarter i Berlin tillsammans med två andra svenska polismän, så ska den resan enligt Lundqvist ha bestämts direkt av den dåvarande socialministern Gustav Möller, som var den politiskt ansvarige för säkerhetspolisen i Sverige. Efter kriget utreddes det svensk-tyska polissamarbetet av den så kallade Sandler-kommissionen, som i stort sett friade den svenska polisledningen för de tyska kontakterna, och något politiskt ansvar för vad som hänt utkrävdes aldrig. Först mer om samarbetet under andra världskriget mellan den svenska säkerhetspolisen och säkerhetstjänsten i Nazityskland. I morse rapporterade Ekot att Säpo lättat på en del av sekretessen. Det har kommit fram nya dokument som visar att det kontroversiella samarbetet var tätare än vad som tidigare varit känt. John Mosander har läst vidare i de frisläppta handlingarna.
När det gäller ett av de viktiga ärendena där svensk och nazityrsk polis samarbetade, det handlade om att avslöja en sabotagegrupp med utländska och svenska medlemmar som sänkte och skadade tyska handelsfartyg. Så kan man nu i handlingarna se att fallet redan före kriget kommer upp som ett vanligt brottmål. Den svenska polisen meddelar säkerhetspolisen i Berlin att man har en så kallad challare som man kallar X, som har berättat detaljer om vissa sabotörer i Luleå. Man har deras tecknamn men vet inte vad de heter. 2,5 år senare, i juli 1941, kommer besked från Berlin till Stockholm. Vi har faktiskt gripit er challare X och avslöjat hans identitet. Han heter det och det, och följande människor är inblandade i historien, säger de tyska polischeferna till kollegorna i Stockholm. Gemensamt rullar man sedan upp hela ärendet. Folk fängslas och döms i Sverige och Tyskland. I Tyskland avrättas 12 av gruppens medlemmar. Det som började som ett samarbete i ett civilt brottmål utvecklades plötsligt till händelser som hade betydelse för kriget, och där Sverige i samarbetet med tyskarna försökte sig på en balansgång som inte skulle stöta dem. Sabotagegruppens ledare var en tysk kommunist, Ernst Wollweber. Men många av hans medarbetare var inte kommunister utan kunde istället betecknas som antinazister. Wollweber satt häktad i Sverige men utlämnades senare till Ryssland, till Sovjet, och efter kriget gjorde han karriär i det kommunistiska Östtyskland och blev minister där. I samband med att de nazityska säkerhetstjänsterna i slutet av 30-talet försökte ringa in sabotagegrupperna som attackerade handelsfartygen, så gjorde man också upp en lista på 104 tänkbara sabotörer som dels ska ha fått militärpolitisk utbildning i Moskva, dels betecknar man dem som terrorister i allmänhet. Listan skickades också till kollegorna i Sverige. Den ingår i de handlingar som Säpo nu drygt 60 år senare har avhemligat. Och på listan har nazisterna lagt upp 3 namn på svenska medborgare med deras adresser. Oavsett sanningshalten i uppgifterna så sattes de här personerna sannolikt nu under intensiv bevakning i Stockholm.
Det rapporterade John Mosander.
Nu aktuella svenska nazister står idag inför rätta när ett av de mest omfattande tryckfrihetsmålen hittills i Sverige inleds idag. I tingsrätten i Helsingborg står 3 kända nazister åtalade, och de är misstänkta för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp.
De 3 nazisterna, Erik Nielsen, Hans Himmle Pettersson och Marcel Schilfs, misstänks för att ha producerat och distribuerat propagandafilmer, nazistiska tidningar och flygblad och vitmaktmusik. Chefsåklagare Göran Olsson, ombud för justitiekanslern i målet, visade idag att bevismaterialet är mycket omfattande. Propagandamaterialet har distribuerats från Helsingborg, som under flera år anses vara en av naziströrelsens viktigaste distributionscentraler i Europa. Förutom till svenska köpare har material skickats till 46 länder, bara i Tyskland till 5000 adresser. En av de åtalade, Erik Nielsen, är enligt polisen en av de mest framträdande och inflytelserika personerna inom den svenska naziströrelsen. En flitig talare vid nazistmöten och rekryteringsfester. Rättegången väntas pågå under lång tid och sker i 2 steg. Tingsrätten i Helsingborg ska i första delen avgöra om de 3 nazisterna är ansvariga för produktionen av filmerna, tidningar och vitmaktmusik. Finner rättegången att de 3 männen är skyldiga går rättegången vidare, och man ska då avgöra om de gjort sig skyldiga till hets mot folkgrupp. På grund av mängden propagandamaterial som rätten har att gå igenom och eventuella överklaganden kan rättegången pågå i upp till 2 år.
Reporter Jens Eriksson, Ekot i Malmö. I samband med den stora förintelsekonferens som nu inleds i Stockholm har debatten den senaste tiden handlat om hur Sverige har hanterat sitt förflutna när det gäller kriget, nazismen och förintelsen. Men det är inte bara i Sverige som det förflutna spökar.
Tysklands uppgörelse med nazismen avbröt på 1950-talet av det kalla kriget. I väst ansåg man sig behöva de gamla nazisterna i återuppbyggnadsarbetet, och i Östtyskland ansåg man att Västtyskland var en fortsättning på Hitlers nazism medan socialismen segrat i DDR. Idag får tyskarna i skolor och i media en massiv information om nazitiden. Just nu pågår exempelvis en uppmärksammad tv-serie kallad Hemmafronten. Författaren Martin Walser anser att informationen om nazismen instrumentaliserats och blivit till förenklade Hollywood-klischéer, men han har i sin tur fått häftig kritik. Här i Tyskland har den speciella säkerhetspolisen, författningsskyddet, stora befogenheter. Nazistiska organisationer kan förbjudas eller sättas på en särskild bevakningslista och kontrolleras sedan hårdhänt. 53 600 högerextremister övervakas, varav 8 200 anses särskilt våldsbenägna. I förhållande till befolkningen är nazistiska våldsdåd mycket vanligare i Sverige än i Tyskland. Författningsskyddets president Peter Frisch är bekymrad över att tyska nazistgrupper får det mesta av sitt propagandamaterial, sin musik och sina internetsajter från Danmark och Sverige. Thomas Nordegren, Berlin.
Här i Österrike lever fortfarande ord och uttryck ur den nazityska vokabulären, dödförklarade formuleringar i Tyskland allt sedan Tredje rikets sammanbrott. Här kan ett högerextremt parti vars ledare inte drar sig för att av och till flörta med gamla krigsveteraner från Waffen-SS bli landets näst största parti. En omöjlighet i Tyskland. Medan tyskarna tog på sig den tunga skuldbördan för judeutrotningarna förklarade sig österrikarna vara offer för den hittertyska ockupationen och därmed oskyldiga till förföljelserna, även när de utfördes av österrikare. Den myten lever vidare och stärks under förbundskansler Bruno Kreiskis många år vid makten. Hans judiska härkomst blir ett bevis för att österrikarna har påtvingats nazismen. Så sent som 1997 säger en framträdande politiker i det här landet för första gången att österrikarna bär en del av skulden för judeförföljelserna. Det var Franz Vranitzkys budskap till sina landsmän den dag han avgick som förbundskansler. Kristina Gustafsson, Wien.
En av Frankrikes äldsta fångar heter Maurice Papon, en 89-årig man som dömdes för brott mot mänskligheten för 2 år sedan. Under kriget var Papon en karriärlysten polischef i Bordeaux-regionen som deporterade över 1500 judar till nazisternas koncentrationsläger. Men det stoppade inte Maurice Papons karriär då, utan han blev både polischef i Paris och minister innan det förflutna han ifatt honom. Och fallet Papon är ett skolexempel på Frankrikes svårigheter att handskas med andra världskrigets historia. Under kriget ockuperades halva Frankrike av tyska trupper. Den andra halvan styrdes av den samarbetsvilliga Vichy-regimen. Efter befrielsen i augusti 1944 så dömdes officiellt över 7000 samarbetsmän till döden. Ytterligare minst 10 000 avrättades inofficiellt vid skenrättegångar och spontana uppgörelser. Men dömda förbrytare fick nåd och upprättelse snabbare i Frankrike än i andra krigshärjade länder. Och en del av dem kunde, precis som Maurice Papon, göra en glänsande karriär i den franska staten. Ingmarie Froman, Paris.
Holland är något av sagan om den fula ankungen, men baklänges. Under lång tid efter kriget hette det att landet gjort sitt yttersta för att rädda judar undan de nazistiska ockupanterna. Men när historikerna väl började titta på de svarta åren förvandlades det många trodde var en skön svan till en i sanning ful och solkig ankunge. Vid 60-talets mitt profiterade anställda vid regeringskansliet i all tysthet på de mördade judarnas tillgångar. Det skedde vid makabra aktioner då smycken som stulits från offren såldes för en spottstyver till anställda vid finansdepartementet. Annat som så småningom kommit fram är att Nederländerna sägs haft fler kollaboratörer och samarbetsmän än de flesta andra nationer som ockuperades av nazisterna. Medan ungefär 75% av de holländska judarna deporterades och mördades i koncentrationslägen var siffran 60% i grannlandet Belgien. Anne Frank och hennes familj var långt ifrån de enda holländska judar som angavs av sina landsmän. Willy Silberstein, Bryssel.
Den 27 januari 2000. Ytterligare uppgifter från förintelsekonferensen i Stockholm.
Den stora internationella konferensen om förintelsen i Stockholm är inte bara att många av världens ledare samlats för att erinra om det förgångna och försöka förhindra en upprepning. Det pågår också förhandlingar mer i det tysta.
I skydd av den pågående förintelsekonferensen i Stockholm har Australien och Lettland förhandlat om att Australien ska lämna ut sin mest oönskade invandrare, den misstänkte naziförbrytaren och massmördaren Konrad Kallets, till dennes födelseland, och att lettiska domstolar ska få tillfälle att pröva hans skuld som SS-officer till utrotning av judar åren 1941 och 42. Båda länderna har delegationer i Stockholm just nu och har, enligt australiska medier, diskret kunnat förhandla med varandra i det delikata ärendet. Den 86-årige Kallets är sedan mer än 40 år tillbaka australisk medborgare. Han kan inte, som från USA och Kanada och Storbritannien, bara slängas ut hur som helst. Lettland har en tvetydig inställning till sin 40-talshistoria, då ju landet i omgångar ockuperades omväxlande av Hitler-Tyskland och Stalin-Sovjet. Grundinställningen där är att utan bevisning är det inte liktydigt att vara lettisk soldat och att vara krigsförbrytare. Lettlands regering har enligt BBC återgett 40 gamla nazister rätten till pension. Slutgiltiga bevis har inte hittats mot Kallis i de tre länder från vilka han utvisats, men israeliska naziägare i honom i hälarna. Staffan Heimersson, Sydney.
Och vid konferensen bjöds de 600 delegaterna och de andra gästerna igår kväll på buffé och underhållning i Stockholms stadshus. Men konferensens tema var ständigt närvarande och de politiska talen fortsatte mellan de musikaliska inslagen.
Anita Lasker-Wolfish, som tillsammans med son och sonsöner framför ett requiem av den tjeckisk-judiske tonsättaren David Popper, ingick själv i damorkestern i förintelselägret Auschwitz, dit hon deporterades 1943. Igår kväll spelade hon i Stockholms stadshus, där också flera utländska regeringschefer höll tal. Mest intresse knöt till Österrikes avgående förbundskansler Viktor Klima, som under de senaste 3 månaderna kämpat en, verkade nu, förlorad kamp mot en ny regering med Jörg Haiders högerextrema frihetsparti. Haider har hyllat Hitler och gamla veteraner från andra världskriget, och Viktor Klima fick applåder när han underkände en sån persons lämplighet som politiker i dagens Europa.
Anyone who does not say this clearly and unambiguously is unsuitable to be entrusted with any responsible public position, either national or international.
I publiken satt många överlevande från förintelsen, och några tillhörde de 180 000 judar som bodde i Österrike före 1938, året då Tyskland införlivade landet. Efter bara några år hade 60 000 dödats av nazisterna, och den österrikiske regeringschefen bad i sitt känsloladdade tal om ursäkt, och han riktade en uppmaning till den framtida österrikiska regeringen, oavsett vilken sammansättning den får.
There must be no doubt about the continuation of the critical confrontation with the Nazi past.
Österrikes förbundskansler Viktor Klima, som alltså vill ha fortsatt granskning av Österrikes naziförflutna. Reporter Lars Kobbe. Och konferensen om förintelsen i Stockholm har kolliderat med det världsekonomiska toppmötet i Davos i Schweiz, vilket har lett till att många av världens prominenta politiker rest dit istället.
Om någon undrar varför USAs president Bill Clinton till slut beslöt att avstå från förintelsekonferensen i Stockholm trots att han har stöttat den, så är svaret att han i helgen istället kommer till det världsekonomiska toppmötet i Davos.
januari 2000, från förintelsekonferensen i Stockholm.
Många talade om dagens nazism och hur den kan bekämpas. För svenskt vidkommande lovade statsminister Göran Persson starkare insatser och en symbolhandling.
I'm pleased to announce that the 27th of January will be the official Swedish Remembrance Day for the Holocaust.
I hope... Idag är det alltså exakt 55 år sedan som portarna till förintelselägret Auschwitz öppnades och fångarna befriades. Och idag hölls en minnesceremoni i den polska staden Oswiecim där Auschwitz ligger. Det kanske mest kända av nazisternas koncentrations- och utrotningsläger. Polens president Aleksander Kwasniewski var en av dem som deltog vid minneshögtiden. Fram till befrielsen 1945 gick mellan 1 och 2 miljoner människor under i dödslägret, de flesta judar.
Januari 2000.
Alla hemliga arkiv i världen måste få öppnas så att hela sanningen om förintelsen under andra världskriget kommer fram. Det är ett av förslagen som finns med i slutdeklarationen från konferensen om förintelsen som avslutades i Stockholm idag.
What is the importance of statements of politicians of a number of different countries? The fact that they say something obliges them afterwards to follow it up. Or at least to be challenged to follow it up.
Dessa ord från Yehuda Bauer, den främste rådgivaren bakom förintelsekonferensen, skulle kunna få bilda avslutning för det här Sveriges i särklass största och mest uppmärksammade internationella politiska initiativ. När konferensen avslutades i Stockholm idag antogs en deklaration som 22 stats- och regeringschefer nu anses vara moraliskt förpliktigade att följa, även om mycket få konkreta mål skrivs in. Det mest konkreta var rekommendationen att de hemliga arkiven som kan dölja nya ohyggliga sanningar om förintelsen ska öppnas på olika håll i världen.
Sällan har så många stats- och regeringschefer varit så precisa när de har talat om vad de ska göra. Nu är de också moraliskt förpliktade att göra det. Så att jag betraktar det här som en väldig framgång.
Men det är ofta stats- och regeringschefer har varit mycket precisa i sina löften. Sen har många löften tenderat att, så att säga, försvinna bort och glömmas bort. Är det ingen risk att det här kommer att glömmas bort?
Och risken finns det. Men när man själva formulerar sin dagordning.
What do you think will happen in Germany after this conference?
The Germany will be actually presiding the task force of the Holocaust educational group that is being formed here for the next couple of months, I think, or a few months. And I think there will be an impulse from this conference emanating through politics into German society.
Trots alla hyllningar till Sverige som tog initiativet till förintelsekonferensen och trots allt det djupa medkännande som kunde höras från talarstolarna i Folkets hus, så kommer idag också hård kritik. Ledande politiker i Polen och flera baltiska stater beskylls idag för att ha spridit lögner på konferensen.
De baltiska länderna framträdde här som fria demokratiska länder, medan verkligheten är att de fortfarande idag skriver antisemitisk nutidshistoria.
Ja, om vi hörde till exempel premiärministern i Litauen som sa att det fanns ingen antisemitism i hans land och litauerna var ju inte ansvariga för förintelsen, det var ju enbart tyskarna. Alla forskare vet att tusentals litauer var med och mördade judar under förintelsen och att antisemitismen var stark och förblir stark i Litauen. Varför inte medge detta och göra upp med sitt förflutna ordentligt?
Hur ser du på det? Kan det försvåra möjligheterna att göra upp med sitt förflutna om man inte talar om det?
Ja, det gör det nästan omöjligt att göra upp med sitt förflutna. Om premiärministern ljuger om förintelsen, då är det väldigt svårt för forskare, journalister, lärare och så vidare att säga sanningen.
Arrangörerna bakom förintelsekonferensen anklagas idag också för att medvetet ha utestängt muslimska länder från att delta i konferensen.
Are you so disappointed? Should they have been there?
Of course, the whole world should be here. It's about the whole world, because this wall, this is the internet world now. There is no isolation. You cannot isolate yourself even if you want to.
Varför fick inte arabstaterna några inbjudningar?
Därför att vi bjöd in samma krets som hade haft en konferens om hur judiska tillgångar hade hanterats under andra världskriget. Och i den länderkretsen fanns inte arabvärlden, inte Afrika, inte stora delar av Asien med.
Sverige kommer ju att fortsätta organisera någon slags konferens som en uppföljning av den här. Kan du då lova att ni kommer att bjuda in till exempel muslimska länder?
Ja, vi har allt intresse när vi diskuterar medvetenhet och humanism att göra det brett internationellt. Och kan Stockholm bli en sån mötesplats så är det självklart att vi vill ha det så också.
Förintelsekonferensen är det största politiska evenemanget i Sverige hittills och har fått stor uppmärksamhet runt om i världen. Men det finns också kritik, bland annat för att massmorden på romerna, zigenarna, har fått en undanskymd plats.
Vid sin lunchsändning idag intervjuade BBC chefen för den amerikanska delegationen. Brittiska BBC är ett av de mediebolag som uppmärksammat konferensen mest.
This conference is pretty big news in Britain and internationally because I think it brings together all the issues still left from the Holocaust in a unique way.
Det har varit mycket stora ord från statsmännen, men BBC:s kommentator tycker också att det funnits viktiga konkreta nyheter.
What has been impressive has been the real facts, the way that the Swedish government first has bared its breast about the past and set some kind of example, and other countries too, which may have thought they had a good record on the Holocaust, have had to think again. And nearly everybody here has been forced to ask what their record really was.
På det svenska utrikesdepartementet säger man att Sverige inte fått så mycket uppmärksamhet utomlands för ett politiskt evenemang på många år. Och att uppmärksamma förintelsen var ju ett av syftena med konferensen. Men den franska nyhetsbyrån AFP:s slutomdöme blir blandat.
I will report the fact that there were some absences in this forum. Someone can regret that the Arabs were not represented here, and also the fact that everything was focused on the Holocaust of the Jews, but we have to remember also the cases of the Roms or the homosexuals.
För det största tyska tv-bolaget ARD:s nyheter har den svenska uppgörelsen med det förflutna varit en stor nyhet. Men också själva slutdeklarationen som kan få praktisk betydelse i tysk politik.
Eine ganz wichtige Forderung dieser Konferenz ist, die Archive zu öffnen. Und das gilt natürlich besonders für die Archive von privaten Firmen, gerade auch in Deutschland, im Zusammenhang mit der Zwangsarbeit.
Så trots blandad kritik verkar konferensen bli den utrikespolitiska framgång Persson så hett åstundat efter flera tidigare fiaskon.
Januari 2000. Sverige. Nytt arkiv från andra världskriget.
Ett unikt arkivmaterial med djupintervjuer med fler än 500 polacker som överlevde nazisternas koncentrationsläger har i 55 år legat nedpackat i boxar och i lådor på universitetsbiblioteket i Lund. Och materialet riskerar att aldrig bli offentligt. Eugeniusz Kruszewski, polsk professor, har gått igenom det 4000 sidor stora materialet.
Alltså, jag menar att det är en unik och exceptionellt historiskt killematerial som finns inte andra städer, inte bara i Europa men i världen.
Det som gör materialet så unikt är enligt professor Kruszewski att ingenstans i världen gjordes så systematiska intervjuer med överlevande så tätt in på befrielsen från koncentrationslägren.
Alltså efter min mening, den borde utges i bokform hurtigst möjligt. Sådan att det blir alltså mer tillgängligt till alla forskare.
Intervjuerna är handskrivna och på polska och bör översättas till engelska, menar professor Kruszewski som jobbar vid Polskandinaviska forskningsinstitutet i Köpenhamn. Förutom intervjuerna på sammanlagt 4000 sidor innehåller arkivmaterialet också minnesanteckningar, skisser som koncentrationslägersfångar gjorde i lägren i Polen och Tyskland. Och för professor Kruszewski, som själv har erfarenheter från kriget, har det varit svårt att läsa berättelserna.
Det var många gånger där jag gick igenom det här, var jag måste alltså ta en paus för att läsa alltså vidare.
Vi öppnar en arkivlåda och tar fram en av intervjuerna.
Ja, her har vi for eksempel en beretning av en mann som er født i 1924.
Av intervjuformuläret framgår det att den då 18-årige pojken greps i Krasnitsa den 29 juni 1942 och torterades i ett fängelse i Tomaszów-Mazowiecki. I september samma år fördes han till Auschwitz.
Han fick nummer 6, 6, 4, 5 och 9.
I Auschwitz utsattes han för medicinska experiment. Han fick injektioner med olika bakteriestammar.
Men han har alltså överlevt det och blev räddad alltså till sist.
Universitetsbiblioteket i Lund har sökt pengar från regeringens projekt Levande historia för att kunna översätta och offentliggöra det unika materialet, men fått avslag. Och frågan är nu om de skakande skildringarna och dokumenten ska förbli nerpackade i arkivlådor och så småningom bortglömda bakom stenväggarna i universitetsbiblioteket i Lund.
Reporter Jens Eriksson, Ekot i Malmö.
Februari 2000. Om förintelsens offer, Israel.
Israel kommer att offentliggöra den nazistiska krigsförbrytaren Adolf Eichmanns memoarer. Memoarerna ska användas som bevis vid en rättegång i Storbritannien om förintelsen, men de ska också göras tillgängliga för allmänheten. I de 1300 sidor långa handskrivna memoarerna så skriver Eichmann att massmordet på judar under förintelsen var det grövsta brottet i mänsklighetens historia. Memoarerna ska publiceras i augusti.
Den 16 mars 2000. Lettland.
Lettland hoppas snart kunna ställa flera krigsförbrytare som tros ha tiotusentals judars liv på sina samveten inför rätta. Om ett par veckor ska regeringen i Riga underteckna ett utlämningsavtal med Australien där två av de värsta krigsförbrytarna bor.
Konrad Skalejs och Karils Ozols arbetade båda för en av de mest ökända dödspatrullerna under den tyska ockupationen åren 1941-44. De båda misstänks för att ha skickat tiotusentals judar i döden eller till koncentrationslägren. Båda flydde Lettland i slutet av kriget och bor idag i Australien. Den lettiska regeringen hoppas nu att om ett par veckor kunna skriva under ett utlämningsavtal med Australien. Och sedan kommer myndigheterna här i Riga att begära att få de båda utlämnade. Men även om Kalis och Ozols skulle utlämnas till Lettland är det inte alls säkert att de kommer att kunna dömas.
Problem.
60 år har gått sedan brotten begicks och vi har stora problem att hitta bevis eftersom en stor del av dokumenten nu finns utomlands, säger Janis Osis, specialåklagare med ansvar för att utreda de brott som begicks såväl under den tyska som under den sovjetiska ockupationen. Flera judiska organisationer har anklagat Lettland för att vara passivt när det gäller att ta itu med de mörka sidorna av den egna historien och straffa de landsmän som hjälpte nazisterna med att i det närmaste förinta Lettlands judiska befolkning. Anders Eriksson, Riga.
Ytterligare makabra fynd i det nazistiska förintelselägret Belsen 55 år efter andra världskriget. Idag har vi den 24 maj 2000.
Ännu 55 år efter andra världskrigets slut görs nya fynd i de nazistiska förintelselägren i Polen. Fynd som gör dagens officiella dödssiffror osäkra. I det minst utforskade och länge bortglömda lägret Belzec i östra Polen visar utgrävningar att den officiella dödssiffran 600 000 kan vara alldeles för låg.
Gräset växer grönt och högt på massgravarna här i förintelselägret Belzec. Träd och sly döljer att denna plats var scenen för obeskrivligt mördande under 133 dagar 1942. Det tog ett halvår att utplåna spåren av lägret. Men 3000 borrhål ner till ett djup av 6 meter och utgrävningar på en yta som mäter cirka 275 gånger 265 meter har bidragit till att återskapa bilden av lägret och hur många som kan ha mördats. Den engelska historikern Michael Tregenza är expert på förintelselägret i Belzec.
We've worked out the cubic meter capacity of all the 33 graves. You could easily fit a million corpses into this area.
I de 33 massgravar som man har funnit hittills finns plats för minst 1 miljon människor. Aska och ben ner till 6 meters djup. Och man misstänker att det finns ytterligare 2 massgravar som man nu ska undersöka. Dessutom har man hittat flera massgravar med okremerade kroppar. Massgravar som man tror kan innehålla upp till 40 000 mördade män, kvinnor och barn. Den senaste teorin är enligt Michael Tregenza att 1 miljon judar mördades i Belzec. Men frågan är om man någonsin med säkerhet kan fastställa hur många som mördades. Platserna för de nazistiska förintelselägren är väl kända, men man vet inte exakt vad som döljer sig i jorden. Nu i sommar inleds utgrävningar av förintelselägret i Chelmno, nordväst om Lodz. Och undersökningar av lägren i Treblinka och Sobibor förbereds för att hitta hittills okända massgravar.
I those two camps, even today we don't know how many mass graves there were or exactly where they were. And the same goes in Sobibor for the cremation pyres. No idea where the cremation pyres were.
Om man sätter sig ner på gångvägarna här i Belzec, tar man upp den sandiga jorden och silar genom fingrarna, så fastnar fullt med brända benbitar. Överallt där man går här i Belzec är det massgravar.
Reporter i Polen var Jens Eriksson.
Dansk film om en dansk överlevande från det nazistiska förintelselägret Theresienstadt i Tjeckoslovakien under andra världskriget. Det är dansk text och det är taget från TV den 31 maj 2000.
Århundredets mest berømte propagandafilm er filmen om jøderne i den tjekkiske by Theresienstadt. Byen blev under 2. verdenskrig omdannet til en koncentrationslejr, hvor der døde 35.000 jøder. Filmen blev optaget i slutningen af 2. verdenskrig, og blandt jøderne på filmholdet overlevede kun én. Resten blev sendt til dødslejre. Den overlevende var en 14-årig dansk dreng, der hjalp til som kabelslæber og lysmand. Han bor i dag i Gentofte ved København.
Det er fra min skoletid. Det klassebillede, det jeg vil regne med, at det er taget i... Det må være i... 39-40. Før krigen. Jo, jeg var glad for at gå i skole. Det var jeg ikke ked af. Selvom jeg gerne ville ud og lave spilopper og sådan noget. Og det billede, det er taget i 1950. Og der er jeg 20 år. Ja, jeg synes, det er lidt alvorligt. Det er lidt alvorligt, det billede. Det behøves det ikke at være, for det var en god tid. Jeg havde det godt. Så det synes jeg ikke. Men der er selvfølgelig forskel, det er klart, fra at man er 9 år til man bliver 20 år, og så har gennemlevet det, som man har. Så. Så sker der nok noget med en, selvom man ikke, måske ikke selv er klar over det. Der er altid en udvej på en eller anden måde. Og det har der været igennem min tilværelse. Altid en udvej. Hvis man har et bjerg foran sig, og siger til sig selv, det her bjerg, det skal du over. Når så du kommer over det bjerg, så har du klaret de strabasser, du skal. Og du kravler op af det bjerg og kommer op på det, og så ser du pludselig, der er altså et til. Og så siger du til dig, jamen ved du hvad, når du kommer over det bjerg, så har du klaret det. Sådan fortsætter du, indtil du ikke kan mere. Da jeg var kommet ind og havde holdt lyset, så kom der et S-mand, og der var en mand på pladsen dernede. Og så sagde han, værsgo, vær venlig at sætte dig derhen. Der hammer det der i hånden. Det er mig, der sidder der med håret, der er ved at falde ned i ansigtet, eller ned i panden, hvis jeg kan sige det sådan. Og så får vi besked, at vi skal rejse os op og gå ud. Nu er jeg nødt til at vende hovedet, fordi jeg var simpelthen så komisk.
Vi befinder os under den store udryddelse af jøderne under 2. verdenskrig. Mens 6 millioner jøder systematisk blev sultet, hængt, skudt eller gasset ihjel, gennemførte de tyske nazistiske ledere på samme tid en ganske besynderlig plan. De ville skabe den helt store illusion om en by, hvor jøderne blev behandlet fint, og de ville filme livet i byen.
Jeg var 14 år på det tidspunkt. Og filmen i sig selv var jeg beregnet på at vise omverdenen dengang. At de rygter, der gik om, at man udrydde jøder eller noget, for det gik der rygter om i verden. Det passer altså ikke. Så laver man den her propagandafilm for at vise, hvor godt man behandlede jøderne. Filmholdet bestod jo af 2 kamerafolk og 2 teknikere. Og jeg selv var med som kabelbærer og skulle holde lys ind imellem. Så var der instruktøren selvfølgelig, og det var Kurt Gerven. Og så var der altid SS-folk med. Du fik at vide simpelthen, at det her, det var nok stillet op, men du skulle holde din mund i. For ellers så var det dødsens.
Byen Theresienstadt ligger i Tjekkiet. Oprindeligt var det en lille garnisonsby med plads til 8.000 mennesker, men i en kortere periode under 2. verdenskrig kom der til at bo 65.000. Byen skulle i første omgang være en gennemgangslejr. Herfra var der transport videre til dødslejrene i øst. I disse dødslejre omkom en stor del af de 6 millioner jøder, der blev myrdet under 2. verdenskrig. Til byen ankom også 481 jøder fra Danmark. Og nogle af dem medvirkede senere i propagandafilmen om byen.
Det der, det er en dansker, der står der til venstre. Det er også en dansker. Han hed Fromberg. Og han overlevede også. Og det skal jo forestille, at folk går hjem fra arbejde. Og hvad er det, de går hjem til? De gik hjem til en køje, 4 etagers køjer var det, i store kaserner, hvor man ligger op ad hinanden fuldkommen. Og det man ejer har, det ligger på endelig af seng. Alt, man ejer har. Og så begynder væggelusene og lopperne. Og de er i så store tal, så folk bliver, når de stopper om morgenen, så er de bidt over hele kroppen. Og de forsover meget mere, der går betændelse i tingene, og de har ikke noget at stå imod. Det var jo sådan, at linjen blev lagt på tværs af den her kære. Og så havde de et klæde, de lagde henover, men det dækkede altså ikke det hele. Så man først lagt benene ud, man prøvede på at dække hovedet, men mange gange så faldt der en arm ned, eller så fløj tæppet væk, og så man hovedet, og der en med det andet. Så det var det daglige billede i Tøjnestad. Så havde man en hestevogn, og så når man havde sådan 16 kister, så kørte man den over til krematoriet. Og det jeg startede med at tage samtlige lig og lægge dem ind i, der havde de sådan et operationsrum. Og der var SS-folk over os. Og så åbnede man munden på disse mennesker, og hvis de havde guldtænder og lignende, så blev de trukket ud. Og så blev de brændt. Og når de så var brændt, så blev deres urne lagt i en papkasse. Og der blev skrevet navn og fødsel og død og nationalitet. Og så blev den her papurne lagt på et lager.